I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Så tackar vi dig, vår kära himmelske Gud och Fader, för att du också denna dag låter oss samlas här på denna plats, för att vi skulle få höra ditt ord. Tack Herre att du alltid är densamme, och att ditt ord alltid är detsamma, genom vilket du vill undervisa oss om vägen till salighet, så att vi inte skulle vandra på en olycksväg som drager bort ifrån dig och vandra mot ett evigt fördärv, en evig förtappelse, utan att vi skulle vandra på den väg som drager till livet. Att vi skulle så känna vår Herre Jesus Kristus, att han är vår frälsare och förlossare, så att vi har i honom all vår tillförsikt, allt vårt hopp och grunden för vår salighet allenast i honom. Ja, Herre, måtte också denna stund om möjligt få bidraga därtill att vi föras närmare dig, vår frälsare. Att våra ögon blir mer och mer riktade på den korsfäste som lider och dör för oss, för våra synders skull. Och att det har skett, att det är fullkomnat. Och att bjudningen går ut till oss alla. Kom, ty allt är nu redo. Välsigna oss, Herre, denna stund, som du har gjort så många gånger hittills. Du har bevisat att du är sannfärdig i dina löften, att det är två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Kom därför med din gode heliga ande denna stund och var oss nära. För Jesu Kristi skull. Amen. Vi ska läsa några verser ifrån Petrus första brev och det första kapitlet. Jag läser där verserna 17 till och med 21. I Jesu namn. Och om ni såsom fader åkallar den som utan anseende till person dömer efter vars och ens gärning, så vandra i fruktan under ert främlingskapstid och vet att ni inte med förgängliga ting, silver eller guld, har blivit återlösta från ert fåfängliga fäderna ärvda levande, utan med Kristi dyra blod, såsom ett felfritt och obesmittat lams, vilken väl var förut bestämd före världens grundläggning, men i de yttersta tiderna blivit uppenbarad för er skull, som genom honom tror på Gud, vilken har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, på det att ni skulle ha tro och hopp till Gud. Amen. Herre, helga oss i denna sanning, ty ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi har ju än en gång kommit fram till påskhögtiden, kan vi säga. Och vi har under de gångna veckorna fått följa vår frälsare på hans vandring till Jerusalem, till lidandet och till korset. Jag har säkert allesammans hört om detta och kanske läst därom. Men det är så med det att det kan liksom bara bli någonting för känslan för oss. Vi kanske till och med blir rörda av detta som vi läser om vår frälsare, om Jesu lidande. Men det är inte detsamma som att det också för oss verkligen är och har fått bli till liv och salighet. För det är endast Guds ande som kan på ett sådant sätt uppenbara detta för oss, att det blir till liv och salighet för oss var och en. Vi vet hur det var med Jesu första lärjungar, att de förstod inte mycket av det som Jesus talade med dem om, när han talade om sitt lidande och det som skulle ske. Nej, det var väl egentligen inte förrän efter hans uppståndelse och hans himmelsfärd och genom den heliga andes särskilda utgjutande på den första pingstdagen som Herrens första lärjungar och apostlar kom till verklig insikt om vad som hade skett och hur skrifterna hade fullbordats. Men därefter så gick det ju med frimodighet ut och predikade om detta. Jesu död och uppståndelse, det var ämnet för deras predikan. Och må det så vara också idag, i vår tid, att det är själva grundämnet för vår förkunnelse. Jesus Kristus och honom korsfäst, som ju också aposteln Paulus talar om. Idag på skärtorsdagen så påminns vi ju särskilt om hur Jesus åt påskalammet med sina lärjungar. Och i samband därmed också instiftade nattvarden. Påskalammsmåltiden, den hade ju firats allt sedan uttåget ur Egypten. Det är en av de många förebilderna till vår frälsare som är det verkliga påskalammet, som talar om hur Guds lamm borttager världens synd. Och när det gäller påskalammsmåltiden så vet vi ju därifrån Gamla testamentet att Herren hade sagt till israeliterna att de skulle stryka blodet på dörrposterna, på det övre dörrträdet till husen där de befann sig. Och så säger Herren, när jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det är ju därav vi har ordet påsk, pascha, som betyder just gå förbi. Så blev de skonade som var där innanför de blodbestrukna dörrarna, skonade ifrån hemsökelse och död. Och det talar kraftigt till oss om vad det är som ska bli till räddning och frälsning för oss var och en, nämligen om vi har vårt hjärtas dörrposter bestrukna med det blodet, det blodet som är utgjutet till syndernas förlåtelse, så att Herren går förbi när han ser blodet. När nu Jesus skulle fira denna påskalammsmåltid än en gång med sina lärjungar, så var det ju sista gången han gjorde det. För nu hade man kommit fram till den tidpunkten då inte längre det förebildande skulle gälla. Det som hade gällt under så lång tid, under så många år, som Herren hade föranstaltat om, det skulle nu ske för sista gången. Det kan nog hända att det fanns det bland judarna som fortsatte att slakta påskalammet då de inte hade insett att det hade gått i fullbordan, att den tiden nu var förbi, den förebildande tiden, och nu hade verkligheten inträtt. Som aposteln skriver, vi har också ett påskalamm som är slaktat för oss. Det är det vi har att betänka idag, också vi som är här. Vi har ett påskalamm som är slaktat för oss. Men innan vi går vidare om detta så vill jag läsa något ifrån just den här händelsen med påskalammsmåltiden och instiftandet av nattvarden. Och jag läser ifrån sammanfattningen som vi har i de sex akterna av Kristi lidandes historia, från den första akten. Men före påskhögtiden, då Jesus visste att hans stund var inne, att han skulle gå bort ifrån denna världen till Fadern. Sedan han hade älskat de sina som var i världen, älskade han dem in till änden. Och när det hade blivit afton kom han och satte sig till bords, och de 12 apostlarna med honom. Och han sade till dem: jag har högligen åstundat att äta detta påskalamm med er, förrän jag lider. Jag säger er att jag inte mer ska äta därav förrän det blir fullkomnat i Guds rike. Och han tog en kalk, tackade och sade: tagen honom och skifte nedermellan. Ty jag säger er att jag inte ska dricka av vinträdets frukt intill den dagen då jag dricker det nytt med er i min faders rike. Och medan de åt i den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade och bröt det och gav lärjungarna och sade: tagen, äten, detta är min lekamen som för eder var det utgiven. Gören detta till min åminnelse. Sammalunda tog han och kalken efter måltiden, tackade och gav dem och sade: drick härav alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som för er och för många blir utgjutet till syndernas förlåtelse. Gör detta så ofta ni dricker till min åminnelse. Och de drack därav alla. Luther påpekar just detta och understryker det att det var liksom två saker här. Dels den gamla påskalammsmåltiden och så nya förbundets måltid, den heliga nattvarden, där han ger sig själv och sitt blod till syndernas förlåtelse. Det var ju detta som hade predikats genom hela gamla förbundets tid. Det förkunnades redan i paradiset genom att Herren utlovade honom som skulle söndertrampa ormens huvud, kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Och detta gick som ett löfte genom hela gamla testamentet. Otaliga offer offrades. När vi läser om allt detta, den gammaltestamentliga offertjänsten, så kan vi förundras över att så många offer frambars. Så många djur offrades. Och ändå så kunde inte detta taga bort synden. Den fanns kvar så som skuld inför Gud. Trots alla dessa offer av kalvars och bockars och oxars blod. Och det var ett vittnesbörd om att det var inte ett fullkomligt offer. Inga fullkomliga offer. För det måste göras om. Dagliga offer, årliga offer, det måste göras om. Och tänk hur det var för israeliterna egentligen under den tiden. Tänk att leva under offerlagens tvång. Det var verkligen en tvångssituation. de måste offra för sina synder. Men det skulle avlösas av någonting som gav frihet, inte bara åt israeliterna utan åt alla människor. När Jesus skulle offras. När det gäller tvånget, offerlagens tvång, så kan vi nog säga att det kan finnas människor också idag som lever under detta tvång. För de har inte fått syn på friheten i Kristus. De har inte fått syn på att de är friköpta, förlossade, förvärvade och vunna. Utan de trälar ännu under lagens gärningar. Jag ska göra det och det. Jag måste göra det och det. Det är träldomen under lagen. Och till och med kan man göra tron till ett sådant tvång. I det att man säger jag måste tro. Jag måste ju tro. Det blir ett tvång. Men tron är inte en sådan gärning. Den sanna saliggörande tron är inte ett tvång, utan en salig förmån, en frihet som endast Guds ande kan föra oss ut i. Att vi får syn på friheten i Kristus. Och det är en sångare som uttrycker det på det här sättet. Är det väl rätt att förlossa det trälar, hålla sig själva i träldomen kvar? Nej, må vi hellre som frigjorda själar lova i frihet vår nådige far. Tänk, man kan hålla sig själv kvar i träldom och tro och mena att man ska kunna vinna något genom detta som man själv är och gör. Men det är ju alldeles förgäves egentligen. Och dessutom kommer vi alldeles för sent med våra gärningar, med vårt verk. Ty det som borde göras och måste göras, det har redan skett. Men här kämpar vi ofta under detta tvång att vi skulle vara, vi skulle göra. Och vi ser inte att det har skett. Att vi får gå ut i friheten. Vi behöver inte vara där i träldomen. Utan får gå ut som frigjorda själar. Och lova och tacka och prisa i frihet vår nådige far. Tänk, det är ju det som Gud vill ha av oss, att vi skulle tacka och prisa honom för det som har skett. Ja, vi vet att när frälsaren kom hit till jorden så fanns det några som hade väntat honom. Och när de fick höra budskapet om det barnet som var fött där i Betlehem, så prisade de Gud för detta. Herdarna vände om när de hade fått se detta ut på marken och prisade Herren för vad de hade sett och hört. Vad är det? Jo, det är tron. Det är den saliggörande tron. Att det av hjärtat prisa och tacka Herren för vad man har sett och hört. För vad han har gjort som har förlossat trälarna ifrån träldomen. Man kan, som jag nämnde, man kan läsa och höra och ändå vara kvar i träldomslandet. Luther säger på ett ställe om de så kallade papisterna, alltså de som stod under påven, så sa han att de under dessa veckor, det vill säga veckorna före påsk, har varit ivrigt sysselsatta med läsande, sjungande om Kristi lidande men det förmärks inte någon omvändelse, inte någon bättring, utan tvärtom så sätter de högt värde på eget lidande, på egna verk och egna gärningar. Så var det alltså där i påvekyrkan på den tiden, och det har väl inte förändrats nämnvärt in till våra dagar. Man sätter större värde till det man själv kan lida, försaka och göra, än det som Jesus har gjort i sitt lidande. När vi läser akterna som jag nämnde, sammanfattning av Kristi lidandes historia, så brukar det stå i överskrifterna där till varje akt vad det handlar om. Och då står det i de allra flesta överskrifterna talat om vad Kristus gör och lider. I första akten, vad han gör och lider hos sina lärjungar i Jerusalem på vägen till Örtagården och före sin blodiga dödskamp. Andra akten, vad Kristus gör och lider hos sin himmelske fader i Örtagården förrän han gripes. Tredje akten, vad Kristus gör och lider hos de andliga fäderna Hannas och Kaifas och står till rätta inför stora rådet. Och sedan vad Kristus gör och lider hos de världsliga domarna Pilatus och Herodes och står till rätta i landshövdingens palats. Och sedan i den femte akten vad Kristus gör och lider då domen skall efterkommas på Golgata och vad som sker i hans dödsstund. Hela tiden är det vad han gör och lider. Där har vi också de goda gärningarna som vi får tillräkna oss som våra. Vi talar om hans görande och hans lidande lydnad. Som står i Hebreerbrevet att han lärde lydnad fastän han var son. Lärde han lydnad av det som han led. Görande och lidande lydnad. Det är något vi har att stanna inför. Men det är endast Guds ande som kan verkligen uppenbara det för oss. Så att vi börjar värdera påskalammet. Och se att det har skett för mig, för oss. En sångare redan på 1700-talet talar liksom med sin frälsare på det här sättet. Min blodige konung på korsträdets stam, föraktade Herre oskyldiga lamm. Din klädnad är blodig, du kvider, du ber. Du ligger på marken med ansiktet ner. Du ängslas och lider att vinna oss nåd. Och lydigt du böjer dig under Guds råd. Förnedring och träldom dig vållar djup nöd. Du ändå av kärlek för världen blev död. För mig du blev sårad. För mig du blev träl. Du smakade döden att rädda min själ. Du är övergiven men tänker på mig. Du beder för andra men glömmer bort dig. Din helga lekamen mitt påskalam var. Och lidandes bittraste galla du tar. Att göra mig salig, du lider all nöd. Att skänka mig livet, du Herre blir död. Så blev då fullkomnat Guds eviga råd, och grundvalen lades till frihet och nåd. Uppståndelsen följde, allt blev återställt. Vår skapare nöjdes och släktet var sällt. Och så kom det en förunderlig vers. Så sällt som det en gång i skapelsen var. Och än mera lyckligt, ty medlaren har en evig rättfärdighet för oss till reds. Kom, fattige syndare, giv dig till freds. Alltså genom Kristi verk så har vi fått mer än vad människan hade i skapelsen. Då hade hon en medskapad rättfärdighet, men den kunde tagas ifrån henne. Djävulen förledde de första människorna till avfall. De förlorade sin rättfärdighet. Men denna rättfärdigheten som vi har i Kristus, den kan inte djävulen ta ifrån oss. Den har han ingen rättighet till. Den är oföränderlig. Den är evig inför Gud. Och så länge vi behöver den, så står den oss till buds. Så behöver du denna rättfärdighet som Kristus är genom sitt görande och sitt lidande, så står detta dig till buds. Du får idag förtrösta på det. Och det är två verser till i den sången som lyder så här. Vad är då att vara försonad med Gud? Jo, det är att han tystat förbannelsens ljud. Vad är då att vara upprättad igen? Det är att ha rättighet vara Guds vän. Hur många har rättighet till det? Jo, det har alla. Alla människor. Och så kommer uppmaningen. Förtro dig för den skull så usel du är. Med hela din börda och allt ditt besvär. I frälsarens händer. Han vill och han kan för hela din salighet vara din man. Det får vi göra. Förtro oss åt honom med hela vår börda, allt vårt besvär. Om Guds heliga lag har fått tala till våra samveten så att vi har blivit syndare inför Gud i himmelen och vi lider av vår synd dagligen och behöver komma inför honom med detta, så ska vi veta att vi där får lägga av bördan hos Jesus. Förtro dig med hela din börda och allt ditt besvär i frälsarens händer. Han vill och han kan för hela din salighet vara din man. Men nu har vi en själafiende som inte vill att människan ska se detta. Djävulen vill att vi ska gå förbi det. Att vi ska, som en sångare också säger, ta över Golgata lättaste språng. Det är vad djävulen vill. Och han vill inte att det ska predikas om vad Jesus gjorde och led för oss. Han kan väl godkänna, djävulen, att det predikas om Jesus. Men inte den Jesus som led och dog för världens synd. Det budskapet vill inte själafienden att det ska höras. Och därför har det blivit så i vår tid att vi sällan får höra om detta. Det fanns en sammanslutning där på vår sida av kölen som ibland anklagades för att deras predikanter predikade varje gång som om det vore långfredag. Men det var ju ett gott betyg. För det behöver vi höra om och om igen. Om det som har skett. För djävulen är där, som jag nämnde, och vill plocka bort ordet ur våra hjärtan. Därför behöver vi höra om och om igen detta. Det är gammalt budskap, men det är ändå alltid lika aktuellt. För det är genom det som Guds ande verkar. Det är genom det som han föder på nytt. När ordet predikas så föder Guds ande på nytt. Till andligt liv. Till nytt liv. Det gör han inte på annat sätt än genom ordet. Och därför måste ordet predikas. Och evangelium, det måste predikas villkorslöst. Om Guds ande ska kunna bekänna sig till det. För Guds ande förhärligar Kristus, står det. Han förhärligar inte sig själv. Det talas mycket i våra dagar om andens verk. Men anden talar inte om sig själv, utan om Kristus. Det är det han kan välsigna när det predikas om Kristus. Och det skriver också aposteln Paulus och uppmanar till att predika Kristus. Det är det som kan föda på nytt. Att tala om detta, vad Jesus gjorde och led för oss. Djävulen har också ett annat sätt att försöka få oss att komma bort ifrån detta. Och det är det att han vill att vi ska bli så upptagna av de jordiska bestyren så att vi blir kalla och likgiltiga för evangelium. Är det inte så i vår tid? Känner vi inte detta hos oss själva också, denna köld, likgiltighet för evangelium? Det är mycket lättare att tala om det som hör denna världen till. Det är mycket lättare att intressera sig för denna, de jordiska bestyren. Det är djävulens sätt att få oss bort ifrån evangelium. Få oss bort från Guds ord. Men vi skulle komma till offret här. Som vi läste om i vår text. Detta Kristi dyra blod. Som ett felfritt och obesmittat lams. Att vi inte har blivit återlösta med silver eller guld. Utan med detta dyra blod. Och varför behövdes det ett så stort offer? Som Guds eget blod. Varför räckte det inte med mindre? Nej, det ser vi av det som Johannes döparen säger. Se Guds lam som borttager världens synd. Det var världens synd som skulle borttagas. Och det var inte lite. Det var mycket synd. Och den som jag nämnde kunde inte borttagas genom många andra offer. Utan endast genom detta offer som var fullkomligt inför Gud. Som det här stod att det var Kristi dyra blod. Dyrbart inför Gud. Dyrbart i himmelen. Gud såg med välbehag på att hans son gav sitt dyra blod. Där på Golgata kors. När han utropade det fullkomnat. Så hördes det inför Gud i himmelen. Hördes här på jorden, där på Golgata. På en bestämd plats här på jorden. Men det hördes också i himmelen inför Gud. Det hördes också i helvetet. Djävulen. Han fick också höra det. Det är fullkomnat. Och han var slagen. Han hade förlorat. Djävulen var besegrad. Människosläktet var återvunnet genom Jesu Kristi seger. Men vi ser också av detta vad synden är för något. Hur förskräckligt det är med våra synder, då han måste göra och lida allt detta som vi här nyss påminner om. Så står det i en psalmvers. Därutav kan jag väl hämta att man skall med synd ej skämta. Käre vän, skämta inte med synden. Det är allt för allvarligt. Låt inte synden råda. Gå inte på syndens väg. Det är allt för allvarligt. Med tanke på det som han fick lida för oss. Som den överste prästen frambar detta offer, där det inte lämnades någonting kvar som skulle betalas. Och det är också välsignat att det är så, som det ofta har sagts, att Gud kräver inte betalning två gånger för skulden, utan den är betald en gång för alla. Det är något som kan få trösta oss i vår nöd. Vi som har så många och svåra synder. Det har framburits en fullgiltig betalning. Jesus talade en gång i en liknelse om en man som hade en stor skuld. Men han hade för sig att han skulle kunna arbeta sig fram till att bli skuldfri. Och han säger till sin herre och husbonde: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt. Det är kanske någon här som har den tanken. Om bara Gud vill ha tålamod med mig, så ska jag betala. Jag ska göra bättring, jag ska bli en annan människa. Jag ska bli en verklig och sann kristen. Så ska Gud liksom kunna se med förnöjsamhet på mig. Du, det räcker inte. Om Gud har det allra största tålamod på det sättet, så räcker inte ditt offer, dina gärningar, din föresats till att betala av en enda synd. Nej, inte ens ett evigt helvete räcker till att betala skulden. Om vi skulle lida ett evigt helvete, så skulle vi inte kunna betala skulden. Men här har vi lösepenningen. Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar ifrån all synd. Det står också på något ställe: sin broder kan ingen förlossa, för dyr är lösen för hans själ. Vi kan inte förlossa varandra. Far och mor kan inte friköpa sina barn, eller tvärtom. Det är för dyrt. Men en har dött för alla, står det, och därför har alla dött. Och Rosenius skriver en sång om denna lösepenningen. Eller lösen kan man också säga, som erlades för att köpa oss fria. Det står det: ty himmel, jord och helvete med kraft erfor och spode, hur Gud tog an och gillade vad sonen för oss gjorde, då han gick att i kval och nöd med blod och tårar, ångst och död, vår lösepenning giva. Och faderns hulda hjärta brast när sonens nödrop hördes, och fängelset leds upp med hast, och jord och himmel rördes. Sist sonen gick ut ur sin grav, och därmed Gud tillkänna gav att lösen var tillräcklig. Det är nog, sa ju Jesus också. Nu gör jag här ett sunt beslut. Här har vi det subjektiva som vi var och en kan få efterfölja. Nu gör jag här ett sunt beslut och låter känslan fara. Den lösen sonen lade ut tillräcklig måste vara, och när hans fader tog den an, han mig ej längre hålla kan i vredens grymma näste. Så är jag då fullkomligt fri. Vem får säga det? Det får du idag säga. Du och jag. Så är jag då fullkomligt fri. Mig intet må belasta, förrän jag kan förkastad bli, Gud lösen skall förkasta. Och står också där, giv dig till freds, om sidor, hav tröst i all din skrupplighet, till dess att du får bud om det, att Gud förkastat lösen. Du kan känna dig alldeles lugn med att betalningen är tillräcklig, ända till dess du får bud ifrån den högste att nu har han förkastat sin son. Nu duger det inte längre. Och det beskedet får du aldrig. Ty det står att det är fast. Hans rättfärdighet står fast i vinnerligen. Tänk så väl är det för oss människor. Gud giv oss nåd att få syn på detta. Förbliv i det som har skett en gång för alla. Och det är också välsignat med den omständigheten att som framgår av uppenbarelseboken, att lammet, Guds lamm, var slaktat ifrån begynnelsen. Inför Guds ansikte så var det slaktat före världens grundläggning. Därför kunde Gud skapa världen och skapa människan. Låta människosläktet utgå från hans skaparhand. För det var redan ordnat med frälsningen. Lammet var slaktat. Gud såg det för sina ögon ifrån begynnelsen. Ett slaktat lamm. Och det är det som Guds ande vill uppenbara för oss idag. Ett slaktat lamm för våra ögon. Och det är det som vi ska få se också i himmelen. Ett slaktat lamm där uppe. Det är för våra synders skull. Borde inte detta också stämma våra hjärtan till tacksamhet och till en vilja att vilja fly undan synden och tjäna Herren och följa honom? Och det är det jag vill sluta med att också här trycka något på, som framgår av textsammanhanget. När vi ser vad det har kostat vår frälsare, inte vill vi då fortsätta i syndalivet, utan då vill vi vara som han är, helig. Och det står i sammanhanget här: så som lydiga barn, rätta er inte efter de förra begärelserna i er okunnighet, utan så som den helige som har kallat er, var också ni heliga i all er umgängelse. Ty det är skrivet: var heliga, ty jag är helig. Där kommer nu Guds heliga bud in. Inte med tvång, utan med villig glädje, tjänande Herren, därför att han har gjort så mycket för oss. Amen. Herre, vi tackar dig för skänken av din dyra lära, som visar oss en säker stig till sällhet och till ära. Den alla dåras löjentål och alla svagas tvivelsmål och alla visas granskning. Herre, uppenbara detta för oss och hjälp oss att förbli vid det som har skett. Men att det också får verka hos oss ett nytt sinne som vill följa och lyda dina bud och vandra på dina vägar. Och ha detta i tanke att du har gjort så mycket för oss. Då skulle vi också vilja göra något för dig, Herre. Välsigna oss i fortsättningen här denna kväll. Om vi får samlas under morgondagen. Så kom och var oss nära. Amen.